Jesus, vi ber, låt ditt ord nå in i våra hjärtan och skapa hopp och liv. Amen. Vid bönesamlingen i söndagskväll så läste vi psalm 126 från Saltaren. Vi brukar läsa en psalm då, och ofta så kommer vi inte ihåg vad det var vi slutade förra gången, men i alla fall så läste vi psalm 126, och jag tänkte att vi skulle titta lite närmare på den idag. Alltså psalm 126. Vi vet inte när den här psalmen skrevs, men tydligen var det under en tid av stagnation eller kris i landet bland Guds folk. Och i sådana tider så är det ju väldigt lätt att bli nostalgisk och drömma om det som har varit. Och så här. Idag har jag faktiskt plockat fram 1982, alltså den lätt reviderade versionen av 1917 års översättning. Det står så här. Det är en vallfartssång. En vallfartssång, det betyder ju att man förmodligen sjöng, alltså pilgrimerna på väg upp till Jerusalem vid de stora högtiderna, sjöng den här sången. Och då var det ju också kanske extra nära till hands att tänka tillbaka på det som Gud hade gjort i forna dagar. När Herren åter upprättade Sion, då var vi som drömmande. Då blev vår mun uppfylld med glädje och vår tunga med jubel. Då sa man bland hedningarna, Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren hade gjort stora ting med oss. Över det var vi glada. Herre, upprätta oss igen. Så som du återför bäckarna i sydlandet. De som sår med tårar ska skörda med jubel. De går ut gråtande och har sitt utsäde. De kommer åter med jubel och bär sina kärvar. Kanske att Mariana är en sån kärve som Katarina kommer med idag. Eller det är ju så. Det är inte kanske. Man tänker alltså tillbaka på vad Gud har gjort i forna dagar. Och kanske tänkte man på när Gud förde tillbaka sitt folk från fångenskapen i Babel. Hem till det egna landet som man hade längtat till. Så länge, 70 år. Den första versen kan lika gärna översättas så här. När Herren återförde Sion. Jag läste ju upprättade. Det finns lite olika översättningar där. Men kan mycket väl översättas. När Herren återförde Sion. Då var vi som drömmande. När Herren förde tillbaka Sion. Eller när Herren upprättade Sion, eller när Herren vände Sions öde. I alla fall, nu tänker man tillbaka på det här och så minns man hur det kändes. Man minns den där uppsluppna glädjen och den där oerhörda känslan av och ryktet spred sig bland folken om vad som hade hänt. Men det var då. När man nu tänker tillbaka på det här så känner man en tung sorg i hjärtat. Den stora glädjen är bara ett minne nu. Ingen förundras längre över vad Gud gör med sitt folk. Och ändå är det inte sorgen och besvikelsen som får sista ordet i den här salmen. Utan den slutar trots allt i hopp och i framtidstro. Varför det? Jo, därför att man istället för att fastna i sina besvikelser använder de här goda minnena som en språngbräda för bön. Och man ber Herre upprätta oss igen. För oss återigen. Och då är det två bilder från naturen som ger näring för hoppet om att det här ska ske. Och båda bilderna talar om förändring och förnyelse från död till liv. Men de pekar på två olika sidor i Guds handlande. Den ena talar om hur Gud griper in plötsligt, dramatiskt, mirakulöst. Och den andra talar om hur han också verkar genom en långsam förändringsprocess. Den första bilden är den som finns i vers 4. Herre, upprätta oss igen så som du återför bäckarna i sydlandet. För oss som bor här i ett land med helt andra naturförhållanden så kan det vara svårt att uppfatta den oerhörda dramatik som finns i den här bilden. En annan tänkbar översättning som ger mer rättvisa åt bilden det är: Herre, upprätta oss igen så som du återfyller bäckarna eller floderna i Negev, som det står i grundtexten. Och Negev, det är ju den sydligaste delen av Juda, ner mot Sina i halvön. Och ordet Negev betyder det uttorkade landet eller det torra landet. Det är ju öken. Under största delen av året så är Negev så gott som ofruktbart. Och då i det här sterila ökenlandskapet så finns de väldiga flodbäddarna som kallas för vadis. Och det vadis, det är floder utan vatten. Oftast helt uttorkade. Och de här djupa fårorna, de vittnar ju alltså om ett tidigare liv som fanns där innan det blev så här livlöst och dött och uttorkat. Men så en vacker dag, eller snarare en regnig dag, så kommer alltså höstregnet, det efterlängtade höstregnet. Och då sker undret. De här uttorkade flodbäddarna förvandlas kanske över en enda natt till brusande strömmar. Strömmar som ger liv åt allting i omgivningen. Och den här jorden som nyss var så torr börjar plötsligt blomstra och ge sin gröda. Och hur var nu detta möjligt? Jo, i den här uttorkade, till synes odugliga marken så fanns det små, små frön som bara låg där och väntade på regnet. Och de kanske hade legat där i flera år och väntat, vissa frön. Och så plötsligt, över en natt, så kommer regnet och då finns det liv i de här fröna och då sker ett under. Och allting börjar blomstra. Den här bilden från naturen inger hopp. Och man ber alltså om att Gud ska göra ett likadant under med sitt folk. Som kanske är som en sån här uttorkad flodbädd. Törstig jord. förbränt, förtorkat. Herre, upprätta oss igen. Ge oss liv på samma sätt som du fyller flodbäddarna i det torra landet. Så dramatiskt och överraskande kan Gud gripa in i en människas liv, i en församling, i en hel nation. Det kan man ju tänka, om man vill ta de mest tydliga exemplen på det senare, så kan man tänka på stora folkväckelser som vi har läst om. Kanske under Wesleys tid i England eller väckelsen i Wales, när det nu var. När hela samhällen berördes, så att också den sociala situationen i landet totalt förändrades. Och det skedde ju också här i Sverige under folkväckelsernas tid, att Gud lyfte landet så att det märktes också rent socialt. Det här var den första bilden, den som alltså pekar på Guds dramatiska, plötsliga ingripande. Den andra bilden, som också kommer då från naturens värld, talar istället om en förnyelseprocess som tar tid och som också innehåller möda och kamp, ja, rent av död. Om den första bilden handlar om hur Gud för oss från död till liv, så handlar den andra bilden kanske om, alltså det är ju då bilden om sådd och skörd, handlar om hur Gud leder oss genom död till liv. Vers 5 och 6. De som sår med tårar ska skörda med jubel. De går ut gråtande och bär sitt utsäde. De kommer åter med jubel och bär sina kärvar. I gamla kulturer, som till exempel Israel, så var det så att såningstiderna, det var någonting som man förknippade med sorg. Och skörden däremot firade man med glädje och fest. Det kanske är så än idag, jag vet inte. Jo, det är det ju på ett sätt. Därför att pingsten firades och firades ju som, alltså då firade man den skördade säden. Och lövhyddohögtiden är en fest för den skördade frukten. Och vid de högtiderna då, alltså när man gick upp till Jerusalem, så sjöng man förmodligen bland annat den här sången. Så sådd och skörd förknippas alltså med sorg respektive glädje. Alltihop handlar om liv som mognar och bär frukt. Men just därför så handlar det inte bara om liv utan också om död. Sådd och skörd talar om liv genom död. Skörden förutsätter att någonting har lagts i jorden för att dö. Så var det också för Jesus. Han säger ju så här i Johannes 12 och 24. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd eller rik frukt. Och det här gäller också oss. Han säger, om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Alltså följa honom på vetekornets väg. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. Om någon följer Jesus på vetekornets väg, så ska han också uppstå och dela Jesu liv. Den som sår med tårar ska skörda med jubel. Den vetekornets princip gäller Guds verk också i våra egna liv. Det gäller Guds verk i församlingen. Och det gäller allt Guds arbete. Eller allt vårt arbete i Guds rike. Vare sig det gäller evangelisation, mission, barn- och ungdomsarbete eller vad som helst. Och här tror jag här finns också ett ord av uppmuntran till alla föräldrar som ber för sina barn. Den som ber med tårar ska skörda bönesvar med jubel. Bilden av sådd och skörd och bilden av de uttorkade flodbäddarna som över en enda natt kan förvandlas till livgivande strömmar. Båda bilderna behöver vi. Och det viktiga i båda fallen det är att det är Guds verk och inte vårt eget. I båda fallen så är det Gud som ger växten. De här fröna som ligger i jorden, och de kan gro och växa därför att de bär på liv i sig. Och livet är från Gud. Och därför får vi be att Gud gör under. Vi får be att han griper in mot alla odds när det ser som mest dött, livlöst och uttorkat ut. Men så får vi också själva vara med och så ut den goda säden. Och den biten innebär för vår del också ett visst mått av arbete och kamp. Ibland också av tårar. Men det är Gud som ger växten. Det är han som tar ansvar för resultatet. Vår uppgift är att vara trogna i såningsarbetet. Även under de här torra tiderna. Vår uppgift är att ge det som Gud har gett till oss. Något annat har vi inte att ge. Vår uppgift är att ge hans liv, hans ord, hans kärlek, hans omsorg. Ni har fått för intet, så ge för intet. Och kanske kommer de frön som vi sår att ligga där i flera år. Och vi undrar vad det egentligen blev av det. Vart det ingenting utav de där fröna som vi sådde? Men så en vacker dag så händer någonting som gör att det börjar gro. När Guds tid är inne och när människans tid är inne, när Gud utgjuter sin ande, så kan det plötsligt börja blomstra där man inte förut kunde se några som helst tecken på liv. Jag kommer här att tänka på som ett exempel på frön som ligger i jorden. Jag vet inte hur mycket just fröna, ja, det är ju, ofta är det många olika frön. Men för några år sedan så hade vi besök här i kyrkan av Linneahuset. Som en del killar och tjejer som hade haft problem med missbruk och så. Som hade kommit till tro och som berättade vad som hade hänt. Och då var det en kille där som var med och som berättade om sitt liv. Jag vet inte om han hade tänkt på det från början, men när han kom in här så slog det honom att oj, här har jag gått i scouter. Han hade bott här i närheten. Och jag var ju med på läger. Och jag minns hur det kändes. Jag minns hur gott det var. Sen hade han kommit ut i missbruk och så här. Men det fanns frön. Och en vacker dag så var det de fröna och säkert andra frön som började gro. Därför att det fanns liv i de här fröna. Ibland är det våra egna liv som är den här uttorkade flodfåran. Och det kan vara så att vi ibland kanske med vemod kan minnas en annan tid i våra liv. När Gud var mera påtagligt nära och när det skedde under kanske med oss själva och med andra. Vi minns hur anden fyllde oss med liv. Och på något sätt, dess djupare vi drack, dess djupare blev också till sist den tomma fåran. När någonting, vad det nu var, gjorde att det liksom torkade upp. Och då är ju frågan, vad gör jag då när jag upptäcker det här? När jag, den här tomma fåran i mitt liv, vad gör jag med det? Jag tänker så här att det viktiga, nummer ett, är att vi enkelt och utan ansträngning överlämnar oss till Gud. Med all denna vår fattigdom och all vår längtan. Att vi säger ja till Gud också i detta. Och att vi inte glömmer vetekornet. Att vägen till liv går genom död. Också i våra egna liv. Och så får Gud ta ansvar för växten och för att de här fröna som finns där i sin tid får börja växa på ett nytt sätt. Och detsamma gäller också Guds verk i och genom församlingen. Även församlingen kan vara som den här djupa flodbädden som på nytt behöver fyllas av levande vatten. Och jag tänker mig på något sätt att kanske är hela den moderna västerländska kristenheten på något sätt ett sånt här vadilandskap. Där väckelserna tidigare gick fram och förändrade hela samhällen och berörde på djupet. Men att det idag på många ställen och så är de här torra flodbäddarna. Man ser att det har varit vatten. Men idag, vad är det idag? Frågan är då, vad gör vi med våra minnen av vad Gud har gjort i flydda tider? Vare sig det gäller sånt som vi själva har varit med om eller det gäller sånt som vi har hört och läst om. Jag tror att en möjlighet är ju att vi blir bundna av minnena. Att vi på något sätt låser oss vid att det måste bli likadant som det var då. Och då är det som att ingenting annat duger. Vi ser inte Guds verk och Guds hand idag. En annan möjlighet är att vi blir uppgivna och kanske cyniska. De två kanske går in i varandra. Att vi kanske till och med börjar tänka att det var kanske inte så, ja, vi liksom gör om historien lite grann att så där kan det inte bli igen och vad var det egentligen som det kanske inte var så. Ja, man liksom har alla möjliga slags försvar för att inte behöva se sin fattigdom. Men den tredje möjligheten är den som psalm 126 visar. Och det är att vi använder våra minnen som en språngbräda för bön. Vi vänder vår längtan och vår tomhet till Gud i bön. Herre, upprätta oss igen. Gör det på nytt igen. Vi kan ju inte genom vår egen förmåga eller vår goda vilja skapa andligt liv och andlig växt. Och vi kan inte organisera fram eller på något annat sätt fixa förnyelse eller väckelse eller Guds upplevelser, vare sig i våra egna liv eller andras liv. Det kan bara Guds ande. Och han kommer ibland så där överrumplande och dramatiskt som höstregnet i Negev. Andra tider pågår ett stillsamt växande som vi kanske inte heller ser. Men hela tiden i såningstid och i skördetid, i tårarnas tid och i glädjens tid, så är det vår trohet som Gud söker. Och hans väg med oss är vetekornets väg. som går genom död till liv. Och i döden, eller genom döden, så blir det så som det stod i den här sången som Kalle lärde oss. Vi dör med Kristus, men mitt eget liv har jag vunnit. Vi upptäcker då att det är där vi vinner det verkliga livet. Ska vi be? Kom, kom heligande och fyll våra bäckar. Jesus, låt vattnet stiga i våra uttorkade fåror. Du vet var de här torra fårorna finns. I våra egna liv, i församlingen, i kristenheten i stort, i vårt land. Herre, vi längtar efter ditt vatten. Vi längtar efter liv. Vi längtar efter att se det blomstra och växa, gro och bära frukt. Men Herre, hjälp oss också att vi är med och ger av det som du ger till oss. Att vi kan vara med och så troget även när det är motigt och kanske torrt. Herre, vi ber, upprätta oss igen. Upprätta oss så att människor runt omkring får se hur god du är. Att de börjar prata. Att ryktet sprider sig vad du gör. Och att människor får se och upptäcka att din kärlek gäller dem också. Vi ber att vi ska få vara med om det här i Krokslätt. Och där vi bor. Här i vår församling och i våra liv. Kom med liv, kom med din ande och upprätta.